Jag, Pelle Haneus, läser nu Flickan i frack av Hjalmar Bergman.
1.
Hur kan en ung flicka uppträda i frack? Det är mycket enkelt, förutsatt att hon har en något pojkaktig figur. Hon bör åtminstone vara tämligen smal kring höfterna. Vidare underlättar saken betydligt om hon är i besittning av en 2 år äldre men ganska spänslig och småväxt bror. Helst bör denne bror vara en ung man med utpräglat sinne för elegans och kroppskultur. Finns dessa förutsättningar är saken som sagt rätt enkel. Flickan passar på då hennes bror är ute och drar med Eva Björk, går helt lugnt in i hans rum, tar ur klädskåpet fram hans nysydda studentfrack, ur byrålådan frackkorta med tillbehör, återvänder, nu dock på tåspetsarna, med bytet till sitt eget rum. För att inte såra den unga damens känslor hoppar jag över själva omklädningen, blundar med båda ögonen och slår upp dem först jag kan tänka mig att hon skulle vilja ropa "Titta!". Och där står hon framför spegeln med studentmössa på parshåret och iför en elegant frackkostym som sitter nästan oklanderligt. Så enkelt var det. Frågar man åter hur en ung flicka kan vilja och våga uppträda i frack, så måste svaret bli mera komplicerat. Man måste avkläda hennes unga själ, en avklädning som tryggt kan skildras, och man måste granska hennes förhållande till tvenne män. Jag skyndar tillägga att den ena av dessa män var flickans far, en högt aktad maskindirektör vid Statens järnvägar. Den andra mannen är om icke föraktad så i alla fall vida mindre aktad. Likvist är han Ludwig von Brattwyl, adelsman, ja till och med greve. Men han är en mycket ung greve och kanske något lättsinnig. Dessutom är han inom sportkretsar icke blott aktad utan nästan dyrkad. Föraktet kommer honom till del egentligen blott från tvenne håll, från lärare och mammor. Hur som helst, så var det dessa båda män, fadern och greven, som ofrivilligt och var och en på sitt sätt drev Katja Kock till vågstycket att vid ett anmärkningsvärt tillfälle bära frack. Vågstycke, utbrister en läsarinna förargad, det skulle väl jag också våga. Jag svarar, kan vara sköna dame, men ingalunda i Vadköping. Och vad här ska skildras hände just i denna vördnadsvärda stad. Katja var moderlös. Och moderlösa flickor som har far och bröder att ta vara på blir ofta själva moderliga, flärdlösa, karaktärsfasta. Hennes bror var en odåga. Han hette Curry, vilket i och för sig är en olycka. Men en av dessa olyckor som man vänjer sig vid och växer ifrån. Vidare var han Vadköpings kanske ende och i varje fall mest fulländade snobb. Åkomman var medfödd och obotlig. Kamrater hade klott honom, flickor hade hånat honom, lärare hade varnat honom, andligt sinnade hade hotat honom med de eviga straffen. Ingenting hade hjälpt. Han var och förblev Vadköpings brummel. För Katja hade hans snobberi både olyckliga och lyckliga följder. Större delen av hennes klädpengar gick till broderns garderob, helt enkelt därför att hans natur tvingade honom att vara elegant, under det att hennes natur mycket väl lät tala med sig. Å andra sidan behövde hon aldrig ta ut fläckar ur hans kläder, aldrig sy ihop revor i hans rock eller klippa fransarna på byxbenen. Och det var ju alltid en lättnad. Fadern beredde henne mera besvär. Han var ett snille och Katja fick aldrig någon riktig fason på honom. Emellertid sparade hon ingen möda utan höll honom snygg och proper. Jag kan ej med bestämdhet säga vad för slags snille han var, men jag tror mig veta att hans snillrikhet stod i nära samband med ett torvpulver, en gasugn, en massa patenter och vissa kolossalt besparande åtgärder som han icke kunde förmå Kungliga järnvägsstyrelsen att vidtaga. Ur detta icke